På kvällen lade han sig till bords med de 12. Medan de åt sa han: sannerligen, en av er ska förråda mig. De blev mycket bedrövade och började fråga honom en efter en: det är väl inte jag, Herre?
Det var igår han sa det. Orden som genomborrade våra hjärtan. Orden som vände blicken in mot oss själva. Orden som fick oss att söka djupt ner i vår själ. Orden som fick oss att ställa frågan: det är väl inte jag, Herre? Han hade ju gjort uttalanden tidigare. Uttalanden som hade chockat oss. Uttalanden som hade fått oss att skratta. Uttalanden som hade fått vår tro att växa. Men detta uttalande, det var annorlunda. Han sa: sannerligen, en av er ska förråda mig. Han hade talat i berättelser, i liknelser. Ibland var de roliga. De skilde sig från allt annat jag hade hört förut. Men de fick mig alltid att tänka. De hade någon dold mening. Men detta uttalande var annorlunda. Det var mycket mer direkt. Han sa det till oss 12. Oss som åt med honom. En av er ska förråda mig. Och det var då frågan väcktes: det är väl inte jag, Herre? Han kunde se in i människors hjärtan. Han visste precis vilka ord han skulle säga och när han skulle säga dem. Han gick aldrig som katten kring het gröt när det gällde andliga frågor. Han nådde alltid till kärnan. Han verkade ha någon speciell gåva när det gällde att veta var människor stod andligen. Alla av oss verkade nästan genomskinliga när vi kom i hans närhet. Kanske var det därför som vi bekymrade oss så. En av er. Det var ju en av oss. En av oss kommer att göra det. Vi kände oss nakna när han sa det. Trodde vi verkligen att vi kunde dölja det för honom? Trodde vi verkligen att vi skulle vara immuna mot hans andliga insikt? Bara för att vi hade vandrat med honom de senaste 3 åren. I det här ögonblicket visste vi verkligen att vi inte var immuna. Nu visste vi att vi hade blivit påkomna. Med det här uttalandet så exponerade han oss alla. Med ett uttalande så fick han oss att ställa frågan: det är väl inte jag? För en tid sedan så läste jag en vers i Jobs bok. Den löd så här: jag vet vad ni tänker. Hur tror ni att ni ska snärja mig? Ja, den versen bara snurrade i mitt huvud. Kunde det här vara en profetia för Jesus? Kunde det vara en profetia för just den här kvällen? Kunde han på något sätt ha sett det komma? En av oss kommer att förråda honom. Vem? Det är väl inte jag? Jag skulle kunna säga att det ligger i mitt blod. Att det är en familjetradition. Min familj har alltid varit på det där sättet. Självcentrerade. Adam och Eva, de var missnöjda med vad Gud hade gett dem. De ville ha mer. Så de åt av trädet. Kain, han ville ha mer uppmärksamhet från Gud. Så han dödade Abel. Lot ville ha bättre land. Så han gick mot Sodom. David, han ville ha Batseba. Så han tog henne. Trots att hon redan var gift. Och nu ikväll så berättar han att en av oss kommer att förråda honom. Herre, det är väl inte jag. Jag vet ju att jag inte är bättre än så. Även om jag låtsas att jag är det. Jag har burit mitt fikonlöv väl. Ja, det har vi alla. Men jag vet också att när jag får någonting så vill jag ha mer. Och mer och mer. Och när jag inte har så blir jag irriterad och otålig. Jag tar alltid hand om mig själv. Försöker vara nummer ett. Och när någon kränker mig, ja, då vill jag alltid hämnas. Jag vill alltid vinna. Jag vill alltid vara på topp. Är det så konstigt att jag nu ställer frågan? Det är väl inte jag? Det är väl inte jag? Vi stirrade in i mörkret. Ja, det var konstigt att det var mörkt vid middagstid. Ja, men när du uppmärksamt försöker se vad som händer så blir det ännu mer påtagligt. Ja, mörker vid middagstid, det skulle ju kunna förklaras med en fullständig solförmörkelse. Men när den varar i 3 timmar är det lite svårare att förklara det då. Och sen kom ropet. Ut ur mörkret så ljöd den välbekanta rösten. Den som vi hade hört så ofta. Och han ropade: min Gud, varför har du övergivit mig? Sen tystnad. Mörker och tystnad. Publiken började gå. Mumlande. Undrande. Och slutligen en röst som hördes. En romersk soldat. Den mannen måste ha varit Guds son. Han sov nog inte särskilt bra den natten. Vi stod och tittade på säkert avstånd. Vi som hade varit närmast honom. Vi som han hade kallat för sina vänner. Vi tittade på medan en hemlig beundrare kom och plockade ner kroppen. Vi såg på medan kroppen lindades och lades i en grav. Vi såg på medan stenen rullades framför ingången. Vi såg in i mörkret. Men nu var mörkret inne i oss. Men vi fortsatte att titta på. Vad såg vi? Vad tittade vi på? De flesta av oss hade ingen aning. Vissa såg en man dö som var ett hot mot myndigheterna. Några såg en brottsling anklagad för ohyggliga brott. Jag såg en kär och pålitlig vän dö i händerna på syndare. Var det inte han som hade talat så mycket om ljus? Och nu var det så mörkt så vi inte ens kunde se honom dö. Vi hade ingen aning om vad vi tittade på. Allt vi visste var att det var slutet. Min Gud. Varför har du övergivit mig? Godnatt. Blås ut ljuset. Dagen är över. Det här är slutet. Mörker. Ja, vi hade ingen aning. För det var verkligen slutet. Det var slutet på livet som vi kände det. Ja, det var början på en ny dag. Men vi visste inte det. Det var början på Guds rike på jorden. En oskyldig mans död. En väns död. Det här kan väl inte ha varit Guds plan? Eller var det det? Mörker. Under 3 timmar. Mitt på dagen. Så konstigt. Så ovanligt. Vi hade ingen aning. Vi hade inte en aning. Såren på hans händer blödde långsamt. Trycket från kroppen höll tillbaka blodflödet. Och om det inte hade funnits några andra ljud den där eftermiddagen så skulle det förmodligen ha låtit som regndroppar. Som faller ut med takfoten en dimmig kväll. Men det fanns ju så många andra ljud. Soldaternas glåpord. Gråt och klagan från kvinnorna nära Jesu fötter. Ja, även skratt från barnen som lekte i utkanten av folkmassan. Små pölar hade bildats vid foten av korset. Nej, inte av regndroppar. För det regnade inte den där dagen. Pölarna var hans blod. Små droppar som kunde ses men inte höras. Maria såg dropparna. Hon stirrade på pölen genom sina blodsprängda ögon. Ögon som hade sett honom födas. Ögon som hade sett honom växa upp. Ögon som nu såg honom dö. För varje sekund som gick så såg hon livet lämna honom. Hon vände långsamt sitt tårdränkta ansikte upp mot korset. Hon hade svårt att andas. Han såg redan på henne. Det var första gången han hade tittat på henne från korset. Hon står vid hans fötter och det känns som hon står i ett bottenlöst hål. Hon såg på honom tills hon inte orkade mer. Och än en gång så vände hon blicken till pölen på marken. Och så skakade marken. Och strax därefter upphörde droppandet. Världen tycktes liksom stanna. Hur länge hon stod där, ja, det vet hon inte. Bara att det kändes som år. Och nästa sak hon minns är att en av vakterna närmar sig. När de kommer fram till Jesus så är det en av vakterna som ropar: du behöver inte bryta hans ben, han är redan död. Och en annan sa: låt oss vara säkra. Och som en blixt sköt spjutet upp rakt i sidan på Jesus. Och sen började det om på nytt. Blodet blandades med vatten som rann längs hans sida. På benen och så småningom längs fötterna. Sen började droppandet. Dyrbara blodsdroppar som skulle befria oss. För alltid. Vi lever i oroliga tider. Jag har hört de orden förr, eller hur? Det verkar som om varje generation talar om oroliga tider. Det verkar inte som om vi behöver vänta till nästa generation eller ens nästa årtionde för att tala om oroliga tider. Det verkar som om de kommer årligen. När vi tittar på nyheterna så verkar det vara oroliga tider runt omkring oss. Vi gillar berättelser som har ett lyckligt slut. Vi vill gärna höra orden: och de levde lyckliga i alla sina dagar. Men det är inte vad som hände på långfredagen. Det var ju motsatsen. Det började med fest och slutade med korsfästelse. Det som skedde den där fredagen hade nog ingen väntat sig. Vem kunde tro? Vem kunde föreställa sig? Och ändå så hände det. Och den dagen kunde man ha ropat: vi lever i oroliga tider. Och de gjorde verkligen det. Och vi kan ropa: vi lever i oroliga tider. Eftersom vi lever i en bruten, förvriden värld. Dåliga saker händer. Det är en del av livet. Dåliga saker händer. Och de händer oftare än vad vi vill erkänna. Vi lever i oroliga tider. Och på något sätt så måste vi ta itu med det. De som lämnade korset den där dagen, långfredagen för så länge sedan, upplevde verkligen att den var lång. För de har inte den fördelen som du och jag har. Vi som står på den här sidan av korset. På den här sidan av historien. Vi vet hur historien slutar. Men det skulle ta en tid innan de som såg korsfästelsen med egna ögon skulle förstå att något gott kunde komma ur den här fruktansvärda händelsen. På fredagen för så länge sedan, när dagen blev till natt och deras tårdränkta ansikten landade på kudden, så kunde de med rätta säga: vi lever i oroliga tider. Långfredagsgudstjänster, de är inte avsedda att få dig att må bra. De är avsedda att få oss att reflektera. Reflektera över det faktum att dåliga saker händer goda människor. Eftersom de gör det. Dåliga saker händer med Jesus. Och dåliga saker händer oss. Och ibland är det meningslöst. men Gud. Jag gillar de orden. Men Gud. Vi har en fördel, du och jag, eftersom vi står på den här sidan av korset. Dagen avslutades som en förfärlig dag. Och vi måste reflektera över det dåliga som hände honom, som var rakt igenom god. Han blev slagen, han blev sårad, han blev korsfäst. Men Gud. Men Gud kan ta någonting som är rakt igenom dåligt och förvandla det till någonting bra. Han kan ta Kristi korsfästelse och han kan göra det till en punkt för vår frälsning. Men Gud, vi lever i oroliga tider. Men Gud.